En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
2017 så gjorde man en sån undersökning och då säger man så här att ungefär 3500 stenhuggare borde ha kunnat producera 250 stenblock om dagen.
Och då ska det vara klart mellan 25 och 30 år.
Ja.
Så under 25 och 30 år så är det 3500 killar som producerar 250 stenblock om dagen för att det ska funka bara att göra en av pyramiderna. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, jag heter Dick Harrison, jag är professor i historia vid Lunds universitet och skriver hittills över 100 böcker i ämnet. Men jag är inte ensam, mitt emot mig sitter...
Din fru, jag heter Katarina Harrison Lindberg och förutom att jag är gift med Dick så skriver jag också böcker om historia. Och nu så har vi kommit till... Egyptens pyramider och jag måste få berätta en spännande historia. Vi måste börja med...
2013.
Vi måste börja med vad som hände i Kefrens pyramid år 2013. Det här var faktiskt precis efter arabiska våren.
Så vi var nästan ensamma.
Så vi var precis, och vi var på en resa på Nilen. Dick guidade en grupp svenskar. Och jag var med, det här var på våren i mars. Och det var nästan inga turister överhuvudtaget i Egypten vid den här tiden.
Vi var tre personer i Kefres pyramid,
precis.
Du och jag och ett litet barn som ville komma in.
Precis, så vi tog med en liten tjej som var med i den här gruppresan vars mamma inte ville gå in i pyramiderna helt enkelt. Så vi tre gick in och det var ingen annan i hela pyramiden.
Inte förutom... ens en vakt.
Jo, det fanns en vakt vid ingången.
Han höll sig borta.
Och sen så... Och det var liksom en liten sträcka där inne, trångt och så. Jag vet inte hur många av er som har varit i pyramiderna och gått in i dem. Men om man nu har gjort det så vet man att det är ganska ofta ganska trånga gångar. Man kan vara tvungen att huka sig lite grann. Det kan nästan kännas lite klaustrofobiskt faktiskt att vara där inne. Jag kan tänka mig mycket jobbigare att det är om det är väldigt många turister. Men vi var ju då ensamma så att det kändes inte så farligt. Och sen så kommer vi in då i... Där sarkofagen fanns i gravkammaren och det var bara vi tre där. Och Dick la sig i sarkofagen.
Så jag kunde resa mig upp som en levande mumie.
Så han har faktiskt,
kunde inte låta bli.
Han har legat i Kefrens sarkofag och jag tog ingen bild.
Det här är nog bland det mest kriminella jag har gjort.
Man
men det
får säkert inte göra
det
detta.
Det är superpreskriberat idag. Det, ni behöver ju inte sprida det i alla
fall. Det är 10 år sedan. Ja, nu har vi spritt det här så att nu vet alla detta. Men det är 10 år sedan och ingenting gick sönder.
Nej, min rygg gick sönder. Jag skulle klättra ut ur hela... Det är väldigt trångt alltså. Så jag hade svårt att böja mig så jag fick lite skrapsår. Men det var allt.
Men det var en väldigt häftig känsla. Inte bara detta att du har legat i... sarkofagen så här efterhand så önskar jag att jag hade passat på. Jag med faktiskt. Men det att vi var ensamma där inne var ju också väldigt, var väldigt annorlunda faktiskt att uppleva det tycker jag.
Man behöver väl lägga till att vi var fruktansvärt imponerade. Och det är vi inte vana vid för vi är väldigt blasé. Vi har rest så mycket att det ska till mycket för att vi ska säga wow, vad häftigt.
Ja, men pyramiderna är faktiskt väldigt häftiga. Jag vet, när
vi
man kom
reste
och...
runt på vår bröllopsresa i USA och såg Grand Canyon och sa vad var det här för dike? Då hade vi sett
nej,
annat som
nej, nej, nu tar du i. Jag tycker
bara
inte,
lite.
Tycker inte det var ett dike bara, det var stort. Men du får inte säga att Grand Canyon är ett dike, Dick. Du kommer få... amerikanska armén på dig. Men pyramiderna då... För att
just send them.
För att återknyta till vad vi ska prata om. Så vet jag när vi Jag hade inte fattat att de var så stora.
Nej, man blir golvad när man sitter i bussen och ser Keopspyramiden närma sig.
För man åker och åker och sen helt plötsligt tittar man ut och så ser man i det här liksom lite sandiga soltöcknet. De är jättestora och de sticker ju liksom upp över helt modern bebyggelse. Så det är väldigt häftigt faktiskt.
Och de har uppfattats som häftiga sevärdheter jämt. Alltså man skriver om de långa, långa berättelser redan på 400-talet före Kristus. De var alltså imponerande redan under perioden långt före Kristi födelse. Det är inte alls svårt att hitta berättelser från grekiska och romerska skribenter och legender om dem och idéer om vad de egentligen var för någonting. För
de har liksom aldrig varit bortglömda, utan de har alltid funnits där.
När man sätter ihop världens sju underverklistan som en sorts sevärdhets- och turistguide från hellenistisk tid så är det självklart att Keopspyramiden ska vara med. Men man har inte riktigt klart för sig vad det är för något.
Alltså, man har inte fattat att det var
grekerna, Herodotos, grekernas historieskrivare, visste att det var en grav, för det hade hans egyptiska informanter lärt honom om. Men flytta fram det i några sekler, fram till tidig medeltid och så vidare, då har man tappat det här. Och man kan inte läsa hieroglyfer, som man vet inte. Istället så försöker man knyta an dem till gamla legender och historier. Till exempel gammaltestamentlig historien om Josef och hans bröder. Den kände man till. Den fanns i den judiska och den kristna och den muslimska heliga traditionen, så den kunde alla. Och då ska då Josef, son till patriarken Jakob, ha sålt i slaveri till Egypten och sen arbetat sig upp till att bli en av faros närmaste man med ansvar för ihopsamling, förvaring och spannmål inför missväxtår. Detta kunde alla. Känd historia. Pyramiderna ligger i Egypten. Josef bodde i Egypten. Josef byggde spannmålslager. Alltså, slutsats, pyramiderna är förmodligen Josefs spannmålsmagasin.
Det är silosar alltså.
Det är silos. Det här möter vi redan på 380-talet efter Kristus i Egerias reseskildring. Och sen fortsätter man att tro på det här långt framåt. För det är det enda som makes sense. Man visste inte att det var gravar. Alltså man hade känt till det. Keops var känd på Herodotos tid. Men man hade tappat det. Och ja, spannmålssilo blir mer trolig sett mot ljuset av vad man tror sig veta om Egypten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sen är det var araberna i Egypten på 600-talet och de måste konstruera egna hypoteser. De har ingen aning om vad det är heller. Och kalifen Al-Mamun lär enligt en obekräftad uppgift av att så fascinerad av Keopspyramiden att han omkring 820 lät hugga ut en tunnelpassage för att utforska innan det. Alltså lite medeltidsarkeologi. Och då hittar man de här dolda gångarna och kamrarna. Men man vet fortfarande inte vad det är för.
Man hittar inga döda människor eller
så. Det vet vi inte, för i så fall döljer man väldigt effektivt vad man släpar ut. För det här är ju gravplundring, tomb raiding.
Mm.
Enligt en legend från den tidiga arabiska epoken så ska det här ha byggts mycket, mycket tidigare än det byggdes i verkligheten av sagokungen Surid ibn Saluk, som levde långt före syndafloden. Kungen ska då ha drömt om den här översvämningskatastrofen som var på väg och låtit bygga monumentet för att där i bevara allt mänskligt vetande inför framtiden. Så om man bara gräver sig in och letar tillräckligt länge så hittar man visdomens yttersta källa enligt arabiska skrönor. Och sen diktar man ihop idéer om att det ska ligga en brunn eller källa långt under pyramiden som man kan hitta om man bara gräver sig riktigt, riktigt långt ner. Och det är klart, om man tror på det här, då är det inte underligt att kalifen och andra sätter igång sprängningar och försöker leta efter skatter, statyer, magiska kärl, döda människor med mera.
Det är ju lite roligare än spannmålsmagasin.
Ja, men man vet alltså inte. Och de här mysterierna blir någon sorts, i stora delar av världen, kända supermysterier ända fram till 1800-talet.
Ja, det är ju intressant faktiskt. Förr i tiden så vet jag att man också pratade om att pyramiderna byggdes av slavar. Men idag är det aldrig någon som påstår det. Man säger ofta, förr trodde man att pyramiderna byggdes av slavar, men det finns inte någon som tror på det idag. Idag så menar man snarare att de som faktiskt byggde det var vanliga egyptier som fick som hade arbetsplikt. Det var bönder som, när de inte var tvungna att odla sina åkrar eller inte kunde på grund av att det var översvämning eller så, så fick man istället arbeta med de här enorma byggnadsprojekten som ju tog lång tid och enormt mycket resurser i anspråk för att uppföras, för de skulle ju ändå uppföras under under en ganska begränsad tid. Det var inga projekt som skulle ta så här 800 år eller något, utan det skulle ju ett par decennier kanske. Mm.
Bakgrunden är ju att Egypten har ett mycket stort och omfattande statligt jordägande. När väl faraonernas civilisation är skapad så kontrollerar farao i princip all mark och bönderna får då arbetsplikter, dagsverken. Det kallas för korvéplikter på vetenskapligt språk efter en fransk term. Och det är klart, under stor del av året så kan inte bönderna jobba. Nilen kanske har svämmat över eller så jobbar man med något annat. Och då kan man avdela dagsverksplikter till exempel pyramidbyggande. Och det har man gjort någon sorts idé. Man har försökt beräkna hur många man kan ha varit sysselsatta under hur stor del av året. Säg att Egypten hade 2 miljoner invånare. Då kan som mest mellan 20 000 och 25 000 man ha varit sysselsatta permanent. Fler kunde man inte försörja.
Är det sannolikt att man kan ha haft så mycket folk i arbete då? Alltså verkligen
Ja, det är det. Det finns de som har föreslagit fler, alltså upp mot 30 000. Men det är väldigt osannolikt att de kan ha försörjts. Däremot om du tittar på hur mycket jordbruk man hade, hur stor möjlighet att verkligen förvara spannmål i riktiga magasin och inte i de här pyramidmagasinen, så har man kommit fram till mellan 20 och 25 000. Och det är då nedbantade uppgifter. Tittar du i äldre uppskattningar så är det inte alls ovanligt med att folk drar till med 100 000 slavar. Men mellan 20 och 25 000 dagsverksarbetare som sysslar med olika faser av stenhuggning, transport, byggande av ramper, det är sannolikt. Mm,
för man får ju ändå föreställa sig då att de här projekten, det kan ju inte ha varit så att de som jobbade med dem, att alla de bodde precis i grannskapet. Folk måste ju ha rest dit och bott på den här platsen under det att de arbetade. De måste ju ha haft någonstans att bo.
Ja, så man har då uppfört en hel mängd andra byggnader, temporära byggnader. En del av det här har överlevt. Man kan alltså se verkstadshydd och så vidare då, lite överallt, även senare när man då tittar på Konungarnas dal och gravkamrar. Så man har haft någon sorts arbetsorganisation. Längre fram i tiden, om vi hoppar fram till alltså nya riket, 1200-talet, 1100-talet, så har vi faktiskt exempel på strejker. Alltså i hieroglyferna benämnda strejkade arbetarna har sagt nu räcker det. Och då är det inte för att de tycker att arbetet är tufft utan för att de inte får tillräckligt mycket livsmedels- och spannmålsleveranser. Och sådana här ledtrådar gör att vi tror oss veta att det fungerade någorlunda väl, men det kräver ju att folk ställer upp på det. Att man, och att kungarna tycker att det här är värt att avdela så här mycket resurser till. Och sådana här jätteprojekt, ja, det funkar inte hur länge som helst.
Nu sa du nya riket alldeles nyss.
Ja, precis. Man brukar dela in Egyptens historia i gamla riket, mellersta riket och nya riket. Och nya riket är då någon gång alltså 15, 14, 13, 1200-talet före Kristus, det är Tutankhamon och Amenhotep och Ramses den andra.
Det är långt efter
mer än pyramiderna. 1000 år efter pyramiderna. Pyramiderna, det är då 2500-2400-talet, alltså tusen år tidigare, när Egypten först framträder som en stark stat. Och då har man under 3 faraoner sådana här pyramidprojekt. Så det är ganska kortvarig fas. 3 generationers faraoner bygger det här. Och de brukar vi kalla med grekiska termer Keops, Kefren och Mykerinos. Och det är de man ser på alla de här bilderna. Det vet vi idag. Och hur vet vi då det med tanke på att man glömde bort allt under medeltiden? Ja, då dyker han upp, den mest kulturfrämjande krigsbusen i europeisk och nordafrikansk historia. Mannen från Korsika.
Vi pratar om Napoleon.
Napoleon Bonaparte. Utan honom, ingen forskning om det gamla Egypten. Ja, antagligen hade det väl kommit, men långt senare. Det är ju en knasig fransk revolutionsidé att man ska passa på att slå till mot Egypten när det råkar för tillfället vara fred i Europa 1797-98 för att få en fin liten spannmålsproducerande bas och försöka kanske ta någon sorts hållplats till Indien. Och så sticker Napoleon iväg, inte bara med franska soldater utan med ett stort gäng forskare. Och sen kontrollerar Frankrike Egypten under några år innan britterna och egyptierna kastar ut dem. Och det blir begynnelsen på egyptologisk forskning. Det har vi ju nämnt innan, jag menar med Rosetta-stenen och hieroglyferna.
Ja, precis.
Men sen fortsätter ju allt det här. Och britter och tyskar och fransmän och alla andra vill ju fortsätta kartläggningen under 1800-talet. Och då är ju de här pyramiderna det man framförallt vill snöa in på. Så den ena stora expeditionen efter den andra kommer igång. Du har på 1830-talet 2 brittiska vandaler, skulle vi säga idag. Howard Vyse och John Perrin. Deras metod för att forska om pyramiderna var att spräng sönder dem. Skapa gångar. Använd krut. Finns det några nya kamrar? Leta upp dem med hjälp av sprängmedel. Och då hittar man en del kamrar. Sen kommer tyskarna. Det är Karl Richard Lepsius, 1842-45, går igenom hela Egypten, hittar 67 pyramider och sen skapar han ett 12-bandsverk. Denkmäler aus Egypten und Etiopien. Minnesmärken från Egypten och Etiopien. Och de här tidiga forskarna, de är grundliga, men de har ju också sitt eget sätt att göra forskning på. Alltså det är inte
som man gör idag.
Det är inte vördsam inställning till den fåtida kulturen, utan det är de själva som ska framhålla sig, sin nation och göra lite som de vill. Alltså Lepsius är ju kul.
Jag tror till och med jag har hört att man tände eld liksom uppe på pyramiderna och firar någonting.
Det är på julaftonskvällen 1842. Lepsius tände en stor eld på pyramidtoppen. På juldagen så klättrar han och hans män upp i Keops gravkammare, planterar en palm i faraos sarkofag, sätter ut stearinljus och julklappspaket till expeditionens deltagare. Och sen på nyårsafton, då tänder man bål på alla 3 stora pyramidernas toppar. När sen den preussiska kungen Friedrich Wilhelm IV fyller år, ja, då sätter man Preussens flagga högst upp på Keopspyramiden och utbringar ett trefaldigt leve för deras König. Så där får man inte göra idag. Men det är så man gör.
Nej, idag får man inte klättra på pyramiderna.
Totalt förbjudet, men det var det inte på Lepsius tid. De här är alltså amatörer, skulle vi säga. De vet ju inte hur gammal pyramiden är. Man gissar. Faktum är att den som kom närmast gissningen är Napoleon själv. Han ska ha förklarat för sina soldater att från krönet av dessa pyramider blickar 40 seglen ned på er. Och då kommer sanningen nära. För det var ungefär så många seglar som låg mellan honom och pyramidbyggandet. Sen i slutet av 1800-talet, då blir man lite mer professionaliserad. Då börjar man mäta på riktigt. Då börjar man kunna läsa hieroglyferna bättre. Och då blir det närmast en sport att leta upp alla andra faraoner också och försöka sätta in dem i ett sammanhang. Men det är alltså en lång startsträcka från Napoleon fram till den seriösa egyptologin som vi har i modern tid.
Det betyder att väldigt mycket av det som vi vet om Egypten, Det kände man inte till på, låt säga, 1600-talet. Det fanns liksom inte då.
Nej, Egypten då, det var det bibliska Egypten. Ja. Det var dit Jesus, Josef och Maria flydde för att inte dödas av Herodes. Det var dit Josef och hans bröder åkte. Men alla de här kungarna, faraonerna, som man fortfarande hade kommit ihåg under grekisk antik, de återupptäcks när man kan börja tolka hieroglyfer. Som Keops. Eller Khufu, som man hette egentligen. Nu lär man sig. 1837, när man kan läsa textfynd in i pyramiden. man kan läsa vad som står, man hittar hans gravkammare, man kan läsa Konum Khufus vita krona är mäktig. Och sen Khufu dyker upp ett dussintal gånger i texter in i pyramiden. Ja, då är identiteten klar. Det är Cheops.
Och det är, den som, det är hans pyramid som är den största,
det är den här verkligt,
mest kända.
Stora. Och sen kan man använda KOL-14-metod och datera den till någon gång mellan 2620 och 2484 f.Kr. Och då kan man lägga ihop med pusselbitarna. Men det är alltså 1800-talets mitt och framåt som man har kunnat göra det här. Och sen fortsätta.
När man tittar på pyramiderna idag så ser de ju lite slitna ut. Så att man får föreställa sig att på den tiden då de var nya och fräscha så var de släta.
För de hade, ja, och därmed också större.
Ja, precis. Så de var lite större då. När pyramiden var färdig liksom på 2500-talet före Kristus så var den antagligen ungefär 147 centimeter, eller centimeter, meter hög. Nästan 150 meter.
Ja, jättehög. Idag är den ju inte lika hög.
Nej, idag är den ju inte riktigt. Den har sjunkit till 138,5 meter.
Ja, högst upp fanns det en liten slutsten i pyramiden. Ja. Den har försvunnit också, så den är lite avkapad.
Ja, precis. Den är liksom lite tillplattad längst upp. Men framförallt så är det som verkligen är borta, det är att den var ju liksom täckt med liksom slipad ljussten, så att den var ju liksom blank
Helt
och fin.
Vit. Nu ser vi någon sorts skelett egentligen när vi tittar på den.
Vi ser bara underarbetet nu.
Kärnan, den övre glänsande ytan får vi tänka till själva.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Däremot så vet ju allting om de här granitblocken. Man har uppskattat att det är omkring 2,3 miljoner block som man har använt i Cheopspyramiden. Och flertalet hämtade man på kalkstensbrott i närheten. Men ibland ville man ha verkligt högkvalitativ specialkalksten. Och då hämtade man dem ända ner från Aswan, alltså södra Egypten, mer än 900 kilometer bort. Så man sen fick långsamt forsla på floden upp.
Och det är ju inte så lätt, det.
Nej,
arbetet.
Det
vi som
lätt.
Har rest på Nilen vet hur den kan se ut.
Då får du lägga till x antal krokodiler och flodhästar och andra jobbiga figurer som finns på vägen och kan äta upp det också. Och dessutom, allt är manuellt. Det är inte så att man har någon sorts mekaniska hjälpmedel för att hugga sten. Och eftersom det är så pass mycket sten, så pass välbevarat, så kan man göra och har också gjort beräkningar på hur många arbetare som har sysslat bara med det.
Det är fantastiskt att man har suttit och gjort det. 2017 så gjorde man en sån undersökning och då säger man så här att ungefär 3500 stenhuggare borde ha kunnat producera 250 stenblock om dagen.
Och då ska det vara klart mellan 25 och 30 år.
Ja.
Så under 25 och 30 år så är det 3500 killar som producerar 250 stenblock om dagen för att det ska funka bara att göra en av pyramiderna, Cheopspyramiden. Alltså en enorm kollektiv ansträngning för att farao ska få sin snygga grav.
Ja, men det är klart han skulle ha den.
Ja. Går man sen in i den, Jag vet inte hur många som lyssnar här som har varit inne i Keopspyramiden. Det är alltid trångt där, även om det var terrorattentat i närheten. För dit vill alla få lösa biljett i förväg och trängas. Men gör man det så hittar man 3 gravkamrar. De är ihopbundna med sluttande korridorer. Den understa, som ligger under pyramiden insprängd i berggrunden, den får du inte gå in i. Vägen är blockerad och spärrad. Den blev heller aldrig färdigställd, så den är ett mysterium i sig. Men går du snett uppåt så hittar du 2 kamrar. Man brukar kalla dem kungens kammare och drottningens kammare, men mest imponerande är den stora gången mellan dem, ett stort galleri. Och där är det högt i tak, 8,6 meter högt, 46 meter långt snett uppåt.
Men som jag minns det så var det väldigt trångt.
Ja, för det är där alla turister är. Med rätta, för det är väldigt
trångt. Så att även om det liksom var högt upp så var det väldigt liksom trångt att ta sig fram. Man fick inte vara liksom stor och kraftig där, utan man fick verkligen göra sig liten och smal.
Mm. Inte alls lika trångt om man går in i Kefrens pyramid, för alla turisthålorna tar sig fram till Keops. Sen är det ju en egen liten historia om hur man ska ta sig fram till själva pyramidens ingång, för där är det gott om försäljare som gärna antastar en och vill att man ska köpa allt med himmel och jord.
Men pyramiden är inte färdigutforskad?
Nej, det pågår hela tiden. Det är ju det att vi har ny teknik för att alltså röntga även sten, göra radarmätningar och ta reda på vad som inte kan ses med blotta ögat. Det har funnits ett projekt som heter Scan Pyramids, alltså Scanna pyramidprojektet, som gjorde mätningar 2016 och 2017. Finns det sånt vi inte har kunnat se? Rum som inte har frilagts?
Det ska finnas en jättestor hålighet. Den kallas för The Big Void.
Stora tomrummet.
Ja, som ska vara 30 meter lång.
Ja, den minst.
Det låter ju, undrar
mycket
man ju vad...
Spännande. Och då en möjlighet är ju att det här kan ha fyllt någon sorts funktion för att alltså avlasta och så vidare, men ingen vet. Japanska forskare var det som upptäckte den, och de menar att det här påminner inte om arbetsytor. Alltså andra tomrum som man medvetet har skapat, som man har undersökt. Det här påminner inte alls om det, utan det här verkar vara något helt annat. Alltså ett stort mysterium inuti pyramiden som man bara kan få reda på sanningen om man plockar bort stenar och tittar efter. Och det har ingen fått lov att göra. Vi har en annan mindre hålighet också, small void, som ligger inte långt för pyramidens ingång, som också är ett sånt där mysterium som väntar på att tolkas. Så Keopspyramiden är vi inte färdiga med på länge.
Men den här pyramiden, ja, den blev ju färdig, och vi får väl ändå föreställa oss att han gravlades där, även om han finns ju inte kvar. Det finns ju ingenting kvar liksom, efter de här gravarna där inne, utan det är ju ändå ganska
tomma sarkofager som våghalsiga turister kan lägga sig.
Så,
men som man inte får ligga.
Och sen lades det igen, och sen så går det lång tid. Under antiken då så känner man till att det här ändå är gravar, men sen så glömmer bort det. Men vad händer?
Ja, vad händer med Egypten efter? Alltså, Keops och Kefren och Mykerinos, som vi kallar dem då på grekiska, de lyckas då få folk att ställa upp på de här gigantiska pyramidbyggarprojekten. Och då ska vi tänka på att pyramiderna är bara delar av projekten. Man bygger gravtempel utanför också. Man har väldiga båtanläggningar, för båten hade en rituell funktion i egyptisk mytologi. Så det är alltså stora, närmast pyramidstäder.
Sfinxen ligger ju här också.
Runt omkring, precis. Och det här tycks regimen inte ha klarat av att upprätthålla. Det här var för stora kollektiva ansträngningar för att
det kostade för mycket alltså.
Mänsklig arbetskraft, ansträngningar på riket. Och några generationer senare faller det här gamla riket, det första egyptiska stormakten, samman. Forskarna är oense om vad det här berodde på. Vissa menar att det helt enkelt är så att de bygger sönder sitt land. Men det finns fler möjliga orsaker. Vi vet också att det var torrperioder på 2100-talet före Kristus, utbredd missväxt och svält. Och vi måste komma ihåg att hela den egyptiska civilisationen är och förblir enormt beroende av jordbruket i Nildalen. Om inte Nilen svämmer över som den ska, om det inte blir skörd, ja, då kan det bli svält överallt. Och farao får problem också. Och dessutom, farao är gudomlig.
Ja, precis.
Hans status är gudomlig. Om han inte lyckas upprätthålla landets välstånd, då är det något som är fel med hans, en kines skulle säga, himmelska mandat. Alltså, han har tydligen inte vad som krävs av gudomlig kraft för att det ska fungera. Och då tappar han i legitimitet. Så i början av 2100-talet före Kristus så gick gamla riket i graven och Egypten sönderföll i småriken. När det sen återuppstår några sekler senare som en ny stormakt, då bygger man inte pyramider längre. Det intressanta är att pyramidresandet som sånt, det sprids. Folk vill imitera det här men i mindre skala. Världens mest pyramidtäta land är Sudan, alltså grannen till Egypten söderut, de nubiska kungarna. De bygger ännu fler pyramider men mycket, mycket mindre för att själva formspråket hade fastnat. Men däremot egyptierna själva, de kommer sen föredra att spränga in gravkamrar i stenarna i kungarnas stad.
Ja, precis. Gravarna som tillkommer sen i nya riket då.
Ja, och det är där Tutankhamon och Ramses och de här läggs. De får alltså inga pyramider. Men sfinxen alltså.
Ja,
vi måste ju säga något om det.
Vi måste ju säga någonting om sfinxen. Mitt första möte med sfinxen, det var faktiskt i Asterix.
Många som möter sfinxen där för första gången. Där har du ju sanningen och varför näsan försvinner.
Ja, precis. Där näsan liksom ramlar ner.
Och du undrade om det var Obelix som rev ner näsan?
Ja, men nej, jag undrar väl egentligen inte det kanske. Vet man varför den är trasig då?
Man tror faktiskt att man vet det. Och det förvånar när jag föreläser om det, för vi är ju i Egypten då och då, eftersom jag leder resor dit och berättar. Så jag har kollat upp det mycket noga. Och de flesta tror ju att vi vet inte varför näsan har försvunnit. Alltså kan man spekulera i att Obelix rasar ner den, för vi vet inte. Men det här är alltså fel. Vi tror oss numera veta att det beror på medvetet sabotage. Det här är rejält hård och bra sten. Det trillar inte sönder utan vidare. Och tittar man nära på sfinxens ansikte, vilket är ganska lätt att göra om man är forskare, så ser man att någon har medvetet försökt att förstöra ansiktet genom att bearbeta det med kilar och andra redskap. Det är alltså synbara märken efter försök till förstörelse. Och det här har man känt till länge. Det står om det här och det är även avritat i teckningar på 1700-talet. Ännu tidigare under senmedeltiden noteras det här i skrift av araberna själva att det är någon som har försökt förstöra sfinxen. Och den troligaste förklaringen har skänkts av en arabisk historiker på 1400-talet som heter Al-Makrisi. Och han pekar ut en skurk, en religiös fanatiker vid namn Mohammed Saim al-Dar. Och när han på 1370-talet noterade att de vidskepliga bönderna i trakten offrade till sfinxen, alltså trodde att sfinxen var gudomlig, då greps han någon sorts islamisk iver och beslöt sig för att krossa föremålet för deras vördnad. Han började med ansiktet. Han hann förstöra näsan innan de egyptiska myndigheterna ingrep, arresterade honom för kulturell vandalism och avrättade honom. Sen dess är näsan borta.
Men om han gjorde detta på 1370-talet och någon beskrev det här på 1400-talet, då låter ju det väldigt rimligt. Det är ju inte lång tid däremellan.
Och det är mycket sannolikt, inte minst eftersom vi vet att liknande kulturvandalism av religiösa skäl har ägt rum både tidigare och senare. Jag menar, kommer ni inte ihåg Bamiyan-buddorna i Afghanistan som talibanerna sprängde upp? Eller Palmyra i Syrien som IS sprängde sönder Baal-templet i. Så här gör man när man betraktar historien som en fiende. Och Mohammed Saim al-Dar betraktade sfinxen som en avgudabild som måste förstöras. Tack och lov var de egyptiska myndigheterna på den tiden fullt på det klara med sfinxens kulturella och historiska betydelse. Alltså grep man honom. Det här är alltså ett tidlöst problem som kulturen har när den kan uppfattas som farlig och när fornminnen blir politiskt högaktuella. Det är alltså inget modernt fenomen från talibanernas och IS-styrets tid, utan där har vi alltså belagt redan på medeltiden. Och därför har sfinxen ingen näsa.
Så kan det gå. Men man gav sig inte på pyramiderna på det sättet, men ändå de ser ju väldigt naggade ut, så har man använt dem som stenbrott eller någonting?
Man måste ju rimligtvis ha gett sig på dem för att ta det yttre höljet. Och det gör man med alla gamla ruiner om man behöver byggnadsmaterial. Vi ska bara vara tacksamma för att man nöjde sig med utanverket och inte gav sig på att plocka över sten också. Hade man gjort det så hade vi inte haft något kvar överhuvudtaget, utan där fick de stå. Skelett av vad som en gång varit. Och än idag uppfattar man dem som lika hisnande monumentala verk över mänsklig kreativitet som man gjorde när man gjorde listan över världens sju underverk under antiken. Och det är svårt att inte imponeras av dem trots att det här glänsande höljet är borta.
Ja, det är sant.
Ni har lyssnat på ett avsnitt av Harrisons dramatiska historia. Ni har hört om pyramiderna. Följ med oss till nästa avsnitt då vi stannar kvar i Egypten för att ta oss vidare till Sinaisberg, för då blir de med Mose. Har han funnits? Hur är det med hans lagstiftning?
Det blir rafflande.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.